Jag läser ur Johannes 11, vers 28 och framåt. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Sen ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Amen. När jag för en tid sedan fick frågan om jag ville predika i den här gudstjänsten och tittade vilken text det var som föreslogs för gudstjänsten så kände jag spontant: Ja, den texten vill jag gärna umgås med ett tag. Även om rubriken kändes lite utmanande, döden och livet, så ville jag gärna få leva med den här texten. Men när jag har gjort det nu under några veckor faktiskt, så har jag insett att det har varit en ganska omtumlande resa och det fanns aspekter i den här texten som jag inte riktigt först hade uppmärksammat. För det som jag spontant och först såg i berättelsen och blev så starkt berörd av så där spontant är dessa gråtande kvinnor. Nu var det ju inte så lätt kanske att förstå den här texten om man inte har hört berättelsen tidigare, för vi kastades i det här utklippet i Johannes evangeliet verkligen rakt mitt in i ett skede. Det är ju så att Lazarus har dött för bara några dagar sedan. Lazarus som är bror med Marta och Maria. Och det sägs om det här syskontrion att det var några som Jesus var mycket fäst vid. Vid Marta, hennes syster och vid Lazarus. Jesus har hört om dödsfallet men inte direkt haft bråttom att komma dit. Och när han ändå är på väg till slut så kommer först Marta, den ena av systrarna, ut och möter Jesus på vägen. Och säger exakt samma sak som Maria säger senare i den berättelse och text vi hört. om du hade kommit i tid så hade inte Lazarus behövt dö. Och så får vi möta dem ändå hemma i sorgehuset dit Jesus också närmar sig, även om Maria också går ut därifrån för att möta Jesus. Men jag berörs verkligen av den här innerliga vänskapen som uppenbarligen också Jesus kände till vänner. Och jag vet hur stark den kan vara, den där vänskapen med människor. Vad den kan betyda för oss och våra liv och vår ork att överhuvudtaget leva. Och jag berörs av den här texten, hur den utspelar sig bortom det glättiga. I det genuina mötet när livet är vid en nollpunkt. När gråten får ta plats och utrymme. Och jag har tänkt på det som vi också alldeles nyss sjöng om, hur starkt det är att få tro på en Gud som gråter med mig. Som väntar tills gråten möjligen tar slut eller också bortom det. Så var mina första spontana tankar och känslor inför den här texten. Men sen när man läser på lite om texter så krånglar det ibland till sig lite grann. För jag förstår när jag läser utläggningar om den här bibeltexten att så där självklart att översätta sorg och känslor från en kultur till en annan är det uppenbarligen inte. Det är sorg och känslor kan ta sig väldigt olika uttryck i olika kulturer. Och man kan kanske inte tolka in alla sina egna erfarenheter i hur människor från den här tiden uttryckte sig. Det fanns i den här kulturen en väldigt speciell kultur också kring sorg, död och begravning. Med mycket ritualer och riter traditioner. Man ville gärna ha många som uttryckte sin sorg väldigt tydligt, för i den här hederskulturen var det ett tecken på att man själv och ens familj hade en hög heder om huset fylldes av andra sörjande. Särskilt var det tydligen kvinnornas uppgift att ge uttryck för sorgen. Ofta kom man kvinnor hem till hemmen och hade i uppgift att sörja i 30 dagar. Ofta sittandes på golvet och gråtandes högt. I många kulturer är också döden en process, inte en punkthändelse, något som händer bara vid ett speciellt tillfälle när hjärnan slutar fungera. Och det sätter också in den här berättelsen i ett annat ljus. Att man har en vidare förståelse av döden än vad vi har idag. Och därför så kan mycket utspela sig trots att Lazarus varit död i några dagar. Kvinnorna stannade ofta i hemmet för att sörja. Och därför är det lite uppseendeväckande ändå att Marta ger sig ut på vägen för att möta Jesus trots sin uppgift att sörja sin bror. Kanske var Marta och Maria lite modigare än vi först tänker, mitt i sin sorg. Eller också är det just därför som sorgen gör oss rakare och modigare, för att då finns det inte längre så mycket annat som är viktigt att ta hänsyn till. Så nog finns det många lager kvar att gräva i den här berättelsen. Som också kan tilltala just för att det utspelar sig i en annan kultur. Men så här långt kommen i mina funderingar kring texten så slog det mig plötsligt att jag nästan inte lagt märke till ännu slutet på berättelsen. Själva berättelsens hela poäng, nämligen att Lazarus uppväcks. Det är nog ändå därför Johannes skrivit ner den här berättelsen. För att påminna om Jesu makt, att Jesus är Guds son och att han som Gud har makt också över döden. Det är stort och det är viktigt. Och så lyckas Johannes med det som jag ofta har svårt med. Och han lyckas med det i en och samma berättelse. Nämligen att väva ihop Guds mänsklighet och Guds mäktighet. Jag tror att det är fler än jag som har svårt att ta in den helheten. Att som Johannes klara av att blanda Jesu mänsklighet, de nära relationerna, sorgen som Jesus kan känna rakt in i sitt eget liv, så som vi också kan känna den. Och samtidigt se det mäktiga, märkliga, heliga, gudomliga som sker när Jesus kommer i närheten. Vi kan ibland hamna i att vi ägnar oss åt bara det ena i våra sångval eller i vår tolkning av tron. Att vi i vissa tider i livet eller i vissa sammanhang bara talar och sjunger om den sårade guden som lever nära mig och hör min sårbarhet, som bär mig när jag inte orkar själv. Och i andra tider och sammanhang nästan bara talar om den mäktige kungen på tronen. Den här berättelsen i Johannes evangeliet har en sällsynt förmåga och uppgift att väva ihop de här motiven och påminna oss om hur nära Gud är genom Jesus i våra liv och hur stor Gud är i hela skapelsen. Och så finns det också en annan fläta i den här berättelsen där Johannes flätar ihop döden och livet. Oj, så gärna vi vill hålla dem isär i våra sammanhang. Vi vill gärna putta undan döden till någonting vi inte behöver tänka på, tar senare eller låtsas som att det aldrig kommer hända eller kommer nära våra liv. Men vi vet ju att det händer. Och vi har alla upplevt hur döden drabbar med kraft när nära människor till oss går bort. Eller när vi får en egen påminnelse om vår egen dödlighet som ju faktiskt kommer emellanåt. I den här berättelsen får både döden och livet plats. Lazarus död blir för den som läser berättelsen noga en påminnelse om att Jesu död faktiskt är nära förestående. Och man kan väl ana att Jesus blir extra berörd av det som händer därför att han vet att det snart kommer hända honom själv. Men i den här berättelsen så kopplas också livet nu och det eviga livet ihop. För hur är det nu då? Handlar berättelsen om Lazarus uppväckelse? Handlar den om livet där någon gång i evigheten då när vi alla ska uppstå? Eller handlar den om livet här och nu? Handlar den om uppståndelsen som någonting långt borta? Eller handlar den om uppståndelsen som ett mirakel som faktiskt hände då? Eller ska vi mer läsa den som en allegorisk berättelse om uppståndelsen som är möjlig i varje nu? Ja, jag tror att vi får helt enkelt finna oss i att leva utan tydlighet i det. För det handlar om allt på samma gång. Klart är att i den kristna tron är uppståndelsen central och en verklighet som berör också vår verklighet här och nu. För det är i den här berättelsen, bara några versar tidigare när Jesus möter Marta på vägen, som han säger de bevingade och välkända orden: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och så när jag har läst och begrundat den här berättelsen under några veckor så har ju livet rullat på i mitt liv och i samhället. Vi har haft upptaktsdagar i Equmeniakyrkan med all personal som jobbar regionalt och nationellt och pratat om väldigt mycket om vår verksamhetsplan och vad vi ser som viktigt i vår kyrka. Att få se nya människor komma till tro, att få se nya gemenskaper grundas. Men också om vilka värden vi vill jobba med är inflätat i allt detta. Nämligen också mänskliga rättigheter och vårt engagemang i det samhälle som är vårt. Vi har påmint oss om också en samling vi hade i veckan som hette Kvinnans plats. Om att det snart är ett år sedan MeToo-rörelsen drog igång. Och vi har påmint oss om att det bara var en startpunkt och att vi vill fortsätta jobba med att som kyrka och samhälle bli bättre på att inte vara förtryckande. Jag tänker på det när jag läser den här berättelsen om alla kvinnorna som får ta plats i samband med Lazarus död. Det är inte en berättelse som jag kan se på något sätt handlar om sexuella trakasserier. Men det är en berättelse om hur viktigt det är att upplevelser får sättas ord på. Både Marta och Maria får med kraft säga: om du hade varit här, Jesus, så hade detta inte hänt. För det är deras verkliga upplevelse. Och man märker i berättelsen att det hettar till lite när de sätter ord på det här. Faktiskt ställer Jesus till svars. Och det talas om att Jesus också blir upprörd och berörd av alla frågor han ställs inför. Också evangelierna lyfter detta. Våga sätt ord på det svåra du upplever. Våga säga sanningen och våga ställa mot väggen när du blivit utsatt eller när du sörjer. Ja, så har man ju inte kunnat missa, hur djup man än möjligen haft näsan i Bibeln, att det varit en valrörelse i vårt land. Och det hänger också ihop. Och jag har tänkt på då när jag läst om den här starka gemenskapen som uppenbarligen fanns i samhället där Lazarus stod, där kvinnorna sörjde tillsammans, där samhället sörjde tillsammans. Vilken stark gemenskap man hade och hur starkt man betonade att ingen människa var tänkt att leva ensam. Det fanns mycket övrigt att önska också i detta samhälle, och det finns mycket övrigt att önska i hederskulturer där en persons utsatthet blir hela släktens utsatthet. Men det finns också en del att lära av att ensam är inte stark. Vår valrörelse är förbi, men vi är nog påminda om när vi möjligen idag får slutresultatet av vilka som fått mandat att sitta i riksdag, kommuner och landsting. Att även om valrörelsen är förbi så är inte kampen för människors rättigheter, medmänsklighet, klimatet, skapelsen och ett gott samhälle, det är inte förbi. Och som kristna och som kyrka fortsätter vårt uppdrag kanske ännu mer stärkt att vara med och försöka påverka, försöka stötta politiker, men också själva fortsätta i ord men ännu mer i handling att leva medmänsklighet, att leva omsorg och på vårt sätt leva Guds rike. I veckan hade också två av mina barn prov och jag fick förmånen att förhöra dem i ämnen som inte alls är mina. Det var fysik och naturvetenskap. Ett av proven handlade om densitet och massa och volym, och det var ju väldigt lägligt att jag fick tillfälle att repetera det, för det var inte mycket jag kom ihåg av det. Men nu vet jag lite mer. Men plötsligt när vi satt där, min son och jag, och läste det här, så drabbades vi nog båda av den där förundran som man ibland tappar bort eller ganska ofta tappar bort och som man behöver påminnas om. Eller när min dotter hade prov i matsmältning och vi läste om tarmarnas funktion, om de där väcken in i tarmarna som sen har väck på sig och sen som har hår i sig och hur tarmarna har en förmåga att ta upp så mycket mer näring för att de är väckade än om de hade varit bara platta. Och så slogs vi återigen av den där förundran och insikten av att mirakel faktiskt sker ständigt. Så mycket som vi tar för givet som faktiskt är mirakulöst. Det sker inuti min kropp och i skapelsen, till exempel tack vare att vattnet har en annan förmåga i sin, när, att inte riktigt följa densitetens lagar utan 4-gradigt vatten alltid sjunker till botten, vilket gör att sjöar sällan bottenfryser, vilket gör att fiskar kan överleva. Vilket mirakel. Det sker ständigt. Det sker om några sekunder i min kropp saker som gör att jag kan överhuvudtaget fortsätta att leva. Och det sker saker i skapelsen som gör att den överhuvudtaget kan fortsätta fungera och djuren leva. Det sker mirakel. Vi påminns om det när Jesus uppväcker Lazarus. Gud kan göra under som vi inte kan förutse, men Gud gör också ständigt under som vi med vetenskapens hjälp kan förutse, men ändå förundras över. Men så påminns vi också om att det går att rubba det där. Klimatförändringarna påminner oss om att också Guds mirakel har sina gränser. Och vi behöver se vad vi människor gör när vi rubbar miraklens gång. Vi behöver engagera oss för att klimatet inte ska förändras mer. Och allt det här hänger ihop med Guds mirakel och Jesu närhet. Det står efter, i verserna efter dem vi läst idag, att många kom till tro därför att Lazarus blev uppväckt. Ja, för det var säkert därför många kom till tro på Jesus. Därför att han gjorde det här märkliga undret. Lazarus fick liv igen. Men jag tror också att många kommer till tro för det där första jag såg i texten. Närheten till det som är sårbart och skört. En Gud som både gör starka under och som gråter med oss när vi gråter. Och jag tänker mig att i vår tid är det viktigt att berätta om båda dera. Gud är stor och kan göra oväntade saker. Men Gud är också nära att ta del av våra liv. Mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det är Ekumeniakyrkans vision. Och det tycker jag att dagens bibelberättelse berättar starkt om. Livet när det är på riktigt, i dess helhet, med det sköra, det vassa, det smärtsamma, det fula. Med det vackra, det oväntade, det överraskande, det som blir bättre än vi någonsin hade kunnat tänka oss. Först när den kristna tron får famna allt detta kan den på riktigt beröra. Och det gör den. Om vi lyssnar riktigt noga handlar vår kristna tro om allt detta. Om livet i dess helhet. Livet som också rymmer döden. Och livet som famnas av uppståndelsen. Detta får vi leva i och detta får vi dela med varandra. Amen.